Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi för samtal med olika personer som arbetar med CSR-frågor och hållbarhet. Och, du ska snart få höra ett samtal med Johan Ununger som tidigare var vd för Salt och Kvarn. Och att bjuda in honom, det är lite grann ett avsteg från våra egna regler, Åsa, eller hur?
Finstilt med framgång. Finstilt avsteg med en framgångsrikt avstånd.
Ja, men dels är han ju inte vd längre på Salt och Kvarn.
Nej, och vi ville bjuda in honom för att titta på framgångshistorien som Salt och Kvarn har varit. Den där produkten som var en kufisk hälsoprodukt till att bli en i var mans hand och känd produkt.
Ja, lite nyfikna på vad han gör idag och så också.
Ja, och väldigt nyfikna på vad han säger om svensk livsmedel. För att vi har ju gjort ett gäng intervjuer nu när det handlar om mat, och han är på något sätt ändå en erfaren matkung.
Mm. Och fick vi fram det vi ville?
Det var ett väldigt roligt samtal och fick fram mycket mer, bland annat så jämför vi räkor och broccoli, om de båda får i levande varelser.
Och han anser att kon är en av de mest fantastiska produkter som finns. Hej och välkommen Johan.
Hej.
När man läser på om dig så är det ju två saker som man slås av. Det ena är att du har ett starkt engagemang och kunskap om miljö, kanske ännu mer om odlad mat. Och det andra är din förmåga att kommersialisera, det vill säga att sälja kunskap och produkter som utbildare, konsult och företagsledare. Känner du igen dig i den beskrivningen?
Ja, det kan jag väl göra. Vi ska inte argumentera emot det för mycket. Det stämmer väl ganska bra,
ja.
Kanske.
Du steg in i arbetslivet som doktor i skogsgenetik. Kommer du ihåg den?
Det kommer jag ihåg.
Ja, det kommer du ihåg. Ja. Bra. Vad gjorde att du lämnade skogen och gick till maten istället?
Alltså, jag var ju väldigt intresserad av dessa biologi. En gång i tiden så jag blev tidigt intresserad av miljöfrågor och såg det här med, så läste någon bok som heter Noaks ark har strandat i gräs. Så där skulle jag bli parkvakt i Serengeti, bestämde jag mig för. Mm.
Hur gammal är du då nu?
Då är jag väl, då börjar jag bli tonåring i alla fall. Sånt där. Och då vill man läsa biologi, och så läser jag biologi, och så är det var jättebra. Det är kul på sitt sätt och man lärde sig massa saker, men som man kanske inte har så mycket nytta av i arbetslivet. Men så hamnade jag på Skogis bara. De ville ha hjälp med någonting där. Och så hamnade jag där och så blev jag doktorand där.
Och vad är Skogis nu? Bara för
Skogshögskolan i det, vad det nu har tagit vägen. Men då, det låg ju först i Stockholm, men sen flyttade till Umeå, men några institutioner stannade i Uppsala och där hamnade jag på skogsgenetik.
Och det är bit av,
Sveriges lantbruksuniversitet helt enkelt.
Ja, just det.
Och så där var jag ett antal år. Och sen, vad var din fråga egentligen?
Egentligen, varför gick du från skog till mat? För det logiska är ju på en sån här, skog är ju ett jättestort område och potentialen att fortfarande tala skog är ju jättestor, men det känns som du har sadlat dig mot mat istället för skog. Hoppet där.
Ja, just det är nog inte så medvetet, men skog är jättesvårt att jobba med om man i alla fall var det, om man inte är jägmästare. Mm. Det är en väldigt, alltså det var bara 100 år sedan, nu säger jag att det bara 100 år sedan som jägmästaren hade uniform. Och det är en väldigt stark kåranda. Och är du inte jägmästare, har du inte supit i bastun i Garpenberg och strupit en älg eller något sånt där, så är du inte med i gänget liksom. Och då är det en hopplös bransch att jobba med. Så ser jag på det. Är det fortfarande så,
tror du?
Vet inte, det var det då.
Jättespännande.
Och du funderar aldrig på att bli jägmästare och så du kom med i gänget?
Strupa en älg.
Ja. Alltså nej, jag hade den tvivlaktiga förmånen att vara på lite exkursioner i Norrland och sådär med jägmästarstudent, för jag läste ju ändå lite sådana här kurser. Och jag vill inte dra alla över en kam, men de kunde liksom komma fram till ett plöjt hygge och bara jubla av liksom glädje att vi nu har våldfört oss så hårt på naturen. Ja. Det här är en riktig, alltså det var som ett våldtäktsgäng som gjorde vågen. Nej, men jag satt kvar i bussen och mådde dåligt, men nej, det inte var inte för mig. Jag var ju fältbiolog, liksom tidigt fältbiolog och sådär. Och tyckte ju att skogsbruket och skogsbrukets företagen var bovar i dramat. Liksom. Det var ju så jag började också, att jag såg det här som fältbiolog. Man såg, vi kom till en sjö en morgon, det glänste så vackert i den där sjön. Och så kom vi närmare och så sa, men vad är det som glänser? Ja, det är döda fiskar som ligger och flyter. Och vad är det som ligger? Ja, men det är ju en liten industri i närheten. Okej, och där ser vi han som är boven i dramat. Han kör iväg i sin machete, så han är fetlagd och skallig. Och vi kallar honom förstås för den feta direktören. Och skulle vi bara bli med honom så skulle hela grejen lösa sig. Det var inte så långt från 68 det här. Det är ju några år efter 68. Men den synen som då härskade var ju att de här gubbarna var onda. Och där var ju jag också lite, även när jag var på Skogis, fortfarande. Men intressant är när jag får mitt första jobb som konsult, då är det för SCA.
Och det blev så många intressanta frågor i det du berättade nu. Mm. För nu måste jag ju liksom ändå zooma ut och säga att du är ju före detta direktör nu från ett kommersiellt företag. Så någonting händer på vägen. Just, alltså, och som nu, konsult precis. Så ja, har nej, du ju verkligen jobbat för de stora företagen.
Ja. Nej, men när jag berättar den där historien om det här med bovar i dramat, så då brukar jag, nu har jag ändrat mig, och så är det lite kul eftersom jag är uppenbarligen en skallig och fet direktör. Och det har jag gjort, och hur den resan såg ut är ju att jag var aktiv i miljörörelse, jag var med och startade organisationer, Framtidsjord, jag var med i Jordens Vänner tidigt, jag var satt med i Naturskyddsföreningen i Enköping, i Uppsala läns naturvårdsbund och vad det nu har varit, så jag har varit väldigt aktiv. Men sen, och så doktorerade jag ju 87 var det, efter några år i Forest Service. Det var liksom det som gjorde det, att jag kunde vara och forska i USA ett tag. Men då kom jag hem och doktorerar, och sen så inser jag att det här är ju inte för mig. Jag är otålig person, och forskning är inte något, skogsforskning just, jävla dålig kombo att vara otålig med faktiskt, det eftersom det är så långa omloppstider och så. Så då hamnade jag på en högskoleutbildning som heter IHR, Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning. Som var en fantastisk ögonöppnare för mig, en fantastiskt år. För jag var ju över 30 då. Men som första gången som verkligheten verkligen trängde in i utbildningen till att börja med. Och sen så insåg jag att det här med företagande är ju jättespännande sätt att förändra världen. Och det, jag brukar säga, det är det coolaste sättet att förändra världen, och det kraftfulla sättet att förändra världen. Så då blev jag helt tagen av det, helt enkelt, under den utbildningen, så får man nog se det. Och insåg att det här, alltså vinst och så, jag har i alla fall tillåtit mig att se det så, som en restriktion i verksamheten. Det är något man måste ha. Jag brukar säga att det är lika osexigt, man måste följa lagen, man måste göra vinst, och det är lika osexigt att ha båda de där som mål, så att säga, eller som drivkraft i verksamheten. Vi finns för att följa lagen, eller vi finns för att göra vinst. Utan hela grejen är ju att man måste ha ett syfte som man ska maximera.
Mm. Ja. Men du beskriver att det var en ögonöppnare för dig på utbildningen. Och från den blev du konsult, var det så?
Nej, inte riktigt sant. Utan då blev jag, när den där kursen var på, det där året var på väg mot sitt slut, då hörde de av sig, då hade Man bestämde att man skulle göra något av Stora Skuggan, slott, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och sådär. Man skulle få upp folk från södra Djurgården till norra Djurgården som är vid Stora Skuggan. Det vet inte stockholmare riktigt, de blir förvirrade när man ser norra Djurgården. Men det heter så. Där byggde man då ett Naturens hus som med Apple som sponsor, och så det skulle vara modern informationsteknik. Där 89 är vi nu. Mm. Och då ville man ha mig som chef där. Och jag tyckte väl det där var lite futtigt, för har man gått IOR så blir man ganska uppblåst. Man blir verkligen kung i baren liksom, och ska ta över. Det är en väldig gruppkänsla om man blir. Men så sa de väl vidare med att vi kan fixa bostad på Djurgården också. Vilket visade sig senare inte var sant. Men det
var ett bra säljargument.
Det var definitivt ett säljargument. Okay. Så då tog jag det här jobbet som chef på Naturens hus, som då var hårt sponsrat på olika sätt. För det kunde man göra på 80-talet, men då var 80-talet slut och hela den här sponsringsvågen var slut. Så det var ett jättejobb att finansiera det där sen, eftersom det inte fanns något. Men då var det... Det var en naturskola, det var mycket natur och miljö, men det var information och en utställning. Men det som var unikt var ju att det var också en utställning med modern informationsteknologi i termer av Apple-datorer som man kunde peka på, och så sjöng fåglar och man kunde se hur inlandsisen har försvunnit och sådär. Och då var vi nog coolast i Europa, skulle jag säga. Så när John Scully kommer till Sverige, han var chef för Apple då, dessvärre var det inte Steve Jobs som var det då, men då kommer han direkt till Naturens hus. Mm. Så jag fick hans visitkort och träffa han och hans dotter där, som tyckte det där var så coolt. Mm. Så det var, där var jag då 89 till 94 någonting. För då 94 så får jag, är det någon, en reklambyrå, Svante Hullqvist var en reklamare som hade en reklambyrå. Han ville göra en utbildning också för reklamare och marknadsfolk i miljö. Och då var jag med och drog igång den. Så att vi hade en 100 timmars utbildning för marknadsfolk där, som var jättebra. Men i den vevan fick vi också, via Svante Hullqvist, så fick jag vara med och jobba med SCA, som då en utbildning för SCA i miljö och ekologi och sådär. För deras managementfolk i Europa. Vilket var, det var liksom, och då fick jag bilda firma och sådär.
Men du behöll din passion för miljöfrågorna trots den här kommersiella insikten du hade fått.
Tack vare den kommersiella insikten.
Precis. Det som är coolt och skillnaden mellan alltså business och näringslivet och den ideella världen, det är att i den ideella världen så kan man sitta där med sin egen agenda och man kan ha olika uppfattningar om det går bra eller dåligt i en verksamhet. Mm. Det är ju ingen slump att många av de här ideella organisationerna är jävla taskiga arbetsmiljöer, för att man liksom har sina olika drivkrafter, medan i ett företag så har du åtminstone resultat och balansräkning som en slags grund att utgå från. Och som ändå är en dimension som är viktig att ha, och där man kan vara överens om det går bra eller dåligt. Mm. Och det är en jätteviktig skillnad som gör det stabilare, så att säga, att jobba i ett företag. Dessutom så är det att jobba i en ideell sektor med hela den demokrati grejen är lite tung, när det lockar folk som inte alltid har alla bestick i lådan, och man måste ändå hantera människor varsamt och kärleksfullt, och det måste man också i ett företag, men inte på samma sätt.
Då, om man hoppar fram lite grann, då har du bildat konsultbyrå som heter Ununge och Renfeldt.
Ja, först var det bara den här firman som kunde ta lite, jag tror det hette Ununge miljöutbildning eller något. Ja. Men då var jag också på deltid kvar på Naturens hus, och där, Naturens hus hade Konsum som sponsor. Mm. Både KF och Konsumentföreningen, det där är ju en lång historia hur de har. Men det
har ju rätt ut. Det inte ju att Coop. Bilden är klar.
Men du
och då i alla fall, då tack vare det så fick jag en träffade jag Peter Westring, som då var vd för det som var Gröna Konsum, men alltså en ny kedja bildades 95 med massa föreningar som slog ihop sina butiker. Mm. Och han hade varit med på ett projekt på Ingenjörsvetenskapsakademin som heter Miljödriven affärsutveckling, som McKinsey ledde. Och Leif Johansson, Electrolux-chef var han då, ledde, han var projektledare för det. Och så kommer han ut, Peter Westring kommer ur det här projektet och vet att han ska jobba med det här, den här modellen, miljödriven affärsutveckling. Men när han då träffar mig så kan inte du också skriva offert på det? Han visste ju att McKinsey skulle skriva offert på det. Och då hade Peter, min blivande kompanjon, kommit hem från Brasilien där han hade jobbat med projekt i, genom framtidsjorden. Och då tog, ja, men då tog vi den där bollen, och tack vare att jag fick pola ihop med honom så, så satt vi på fik i Stockholm och skrev offert på det där jobbet.
Det var väldigt modernt.
Ja, det var väldigt modernt.
Man sitter på fik och skriver offert.
Ja, det, och jag tror att den var på över 700 000 bag eller något, den där offerten var ju helt... Och så kallar vi den då för sila kamelerna, alltså utifrån att man inte ska sila myggor och svälja kameler. Och så skulle vi ju ha ett namn på det där när vi... Och så fick vi, vad ska vi kalla oss då? Vi hade ju ingen bolag. Vi kallar det för Unånger och Renfält, det är ju det vi heter. Och så får vi väl fixa ett bolag som heter det helt enkelt. Mm. Och så skickar vi in den där, och vi visste ju också att McKinsey skickade in en jätte...
Så ni skickade in en offert på ett bolag som inte fanns?
Det gjorde vi faktiskt. Vi hade en ambition att bilda det.
Så att,
men då... Och då vet jag ju att de flög ju in Hollands miljöminister och allt möjligt för att få det här jobbet. För det var verkligen en ny aveny för dem att gå in i. Men vi fick det. Och fick ju då ett, då hade också Konsum, eller KF hade övergivit ett helt våningsplan där vid Slussen. Så vi fick ett helt våningsplan och fick ju anställa någon person och sådär. Och gjorde vad jag skulle säga är den bästa analysen av en dagligvarukedjas ekologiska fottryck och fotavtryck som någonsin har gjort.
Nej, men då, och nu är den vadå, 30 år gammal, du står fortfarande vid det. Det är vad den
nej, inte 30 va, 95,
20.
Vad fan blir det?
20 är
det. Ja, det är det ju i alla fall, över 20.
Exakt.
96 var väl det där, började ju bli klart. Nej, men då, och vi jobbade med jätte... Peter Westring var en väldigt bra chef där, jag umgås med honom fortfarande för övrigt. Då gjorde... Och, på ett, vi klassade hela sortimentet i någon slags ekologiskt perspektiv, det vill säga vad var det? Vi skiljer om det är en burk eller en torkat eller fryst eller så. Vad är det? Vad kommer det ifrån? Liksom? Och så buntar vi ihop allt det där. Och så var det 400 000 ton mat. Och vad är de stora frågorna? Vad är de stora avtrycken när man säljer 400 000 ton mat? Och vad ska man, vad är de strategiska frågorna? Och då följde vi helt enkelt den här modellen som IVA hade, Ingenjörsvetenskapsakademin, hade utarbetat, som fortfarande jag kan liksom använda mig av i vissa sammanhang. Mm. Så att, och då, och där satt vi igång helt enkelt. Och då bildade vi ju, då bildades det bolaget. Mm.
Och sen så 2002, då klev du in i Salt och Kvarn.
Ja, vi fick ett...
Nu hoppade vi fram lite grann.
På vägen där har jag suttit som miljöchef i Vin och Sprit, och, vilket var jättekul. Men sen fick vi ett uppdrag, faktiskt via Peter Westring också. För Peter Westring, den här Konsumchefen, han fick gå från Konsum. Han var alldeles för bra, skulle jag säga. Så han drog igång det här med glitter och sånt. Etablerade han istället. En sån här bijouterikedja. Han kunde sånt helt enkelt. Men han satt i Salt och Kvarns styrelse och tog kontakt med oss och mig för att hjälpa Salt och Kvarn i en aktieemission.
Mm.
Och då jobbade vi med det. Och sen när den var klar, då fick dåvarande vd nytt jobb. Och så hoppade jag in som en nödlösning, brukar jag säga.
Och hur såg Salt och Kvarn ut på den tiden?
Salt och Kvarn omsatte väl lite drygt 25 miljoner. Och var en kvarn och ett bageri. Allt som såldes producerades på plats i Järna. Kontoret brukar jag lite skämtsamt säga. Det bestod av en ordertjej och en ekonomitant. Och de var osams och satt i olika byggnader. Och så. Så där kom jag och fick lite panik faktiskt första dagarna när jag satt där. Lite ensam, inte ensam och övergiven precis, men en helt ny, alltså som konsult, vi var väl kanske 10-tal konsulter i Unånger och Renfält när det var som flest, och vi, då är man ju, man ser på världen på väldigt lika sätt då, på gott och ont. Men här var det ju väldigt olika hur vi såg på världen, bland bagare och mjölnare och så.
Och hur skulle du säga att inställningen var till och intresset för hållbarhetspräglade livsmedel i den tiden, i Sverige och utanför Sverige?
Alltså det fanns ju där. Det är ju Men det är ingen, jag anställde fort en marknadschef som heter Jan Gustafsson. Han fanns på ett annat företag där i Järna. Och vi var ganska överens om att det här med vi kan inte rikta in det här på att bara säga att det är ekologiskt liksom. Det räcker inte som argument. Det är 4% av kunderna som tycker det är viktigt, utan vi måste tala om smak. Det måste man alltid göra, men vi ville verkligen betona att det här är grejer som är smaka bättre. Och vi var inte så, när Krav ville ha med oss på mässor och sådär, så var inte vi så tända på det, för vi ville inte betona det för mycket liksom, det hamnade i det facket helt enkelt. Och inte heller med dagligvaruhandeln som kund, så blir man för hårt förknippad med det, så var man inte ett riktigt varumärke, man var bara ett ekologiskt alternativ liksom.
Så Oeke var liksom ett undantag?
Ja, bra, nej, men vi, alltså för mig personligen var ju det här helt avgörande att det var ekologiskt. Jag skulle aldrig ha jobbat med något livsmedelsföretag om det inte vore det. Men sett mot marknaden så var det inte alls så. Sen ändrades det. Jag skulle säga att den stora förändringen kommer, första steget i det kommer med Al Gores någonting truth.
Inconvenient truth.
Just det. Så där, och sen har det ju utvecklats ännu mer och så.
När man tittar på Salt och Kvarn, som är då egentligen först ett bageri som blev en kvarn som blev en ekologisk matleverantör, så försökte jag just titta på omsättningen, eftersom du säger själv att man mäter framgång i omsättning bland annat. Det har du sagt i ett citat i beköpet. Men då kan man se, jag tror, det här är min teori, att man kan se två steg. Att någon gång vid 2008-2009, då har ni gått från en liten omsättning, då är ni uppe på 150 miljoner i omsättning ungefär. Och då börjar också prisen ramla in. Och sen går tiden vidare och ni stiger någonstans runt 2008 upp på 200 000. Så där har ni liksom där. Och sen där går ni vidare på samma nivå ungefär. Är det någonting, vad är det som händer i marknaden? Och vad är det som händer hos er i de här stegen?
Alltså det mest avgörande grejen som hände där var ju att redan innan jag hade börjat, eftersom jag hade jobbat med Konsum och KF så mycket, eller Coop, vad det nu kan ha hetat då, så kom de ett antal herrar från Coop och uppvaktade mig och undrade med en fråga om inte vi kunde göra hälsokosthyllan ekologisk. Och där låg ett varumärke och sov, vill jag påstå, sedan 40 år som vi konsumenter kallar för gula påsarna. Som hette i själva verket Risenta. Men det ville man göra ekologiskt och de påstod att Risenta inte ville det. Och kunde inte vi tänka oss att göra det? Så det visade sig att de hade gjort en egen utredning och kommit fram till att det var för litet och fjuttigt för att göra änglamark av det. Det sa de ju inte. Men, och då var ju den här situationen att vi hade ju inte... De hade stort förtroende för oss, för Salt och Kvarn hade varit med och tagit fram produkter till änglamark. När jag började så var en tredjedel av omsättningen änglamarkprodukter. Men hade väl inte riktig insikt om hur lite genomförande kraft vi egentligen hade. Men vi sa ja till det där. På ett år så tog vi ju fram 50 nya produkter.
Och när var det ungefär?
Då är det precis där 2003-2004.
Just det, så innan första lyftet egentligen. Precis,
så där går ju vi från 25-30 miljoner till 45 miljoner redan första året, sen 60 miljoner och sen 75 miljoner och sen 101 miljoner. Vi var gasellföretag 4 år i rad. Det är bara 37 företag i Sverige som hade klarat vid den tidpunkten av 385 000 aktiebolag. Så det var ju ett jättedrag under galoscherna. Det är helt fantastiskt att vara med om. Det är grönt ljus på allting liksom.
Och var det volymen, livsmedelssortimentet som gjorde den volymökningen?
Att vi fanns, helt plötsligt fanns vi med en fantastiskt snygg hylla som Karin Huber hade gjort, formgivna produkter. Och så fanns vi med en hylla i alla konsumbutiker i hela landet som ju bara trycktes ut där. Så att, och det var ju en helt avgörande och ett fantastiskt unikt samarbete med Coop skulle jag säga. Det här behöver dagligvaruhandeln förstå, att det går att samarbeta sig fram till succé också. Det behöver inte bara vara att man skrämmer skiten av leverantörerna hela tiden. Genom att man är...
Tycker du det är det normala?
Ja, det är absolut det normala. Ja.
Och varför blev ni undantaget? Var det för era kontakter?
Ja, vi var väl så små och snälla. Och så var de här, det var kvar fortfarande personer i Coop som hade liksom andra ambitioner också. Och som inte bara drevs av liksom att pressa och sådär.
Personliga övertygelse från Coop,
ja.
Och att ni inte var hotfulla och att de själva hade bestämt sig för att det här är inte vår affär.
Ja,
så de hade liksom gjort en nisch som sa, det här är en nisch, vi tänker inte ta den, låt någon annan leka där i hörnan. Och sen
blev ju så fort vi fick fart på det där så var det ju en helt annat ballgame förstås.
Ja, vad sa de då liksom? Måste de blivit lite överraskade då?
Nej, men det där är det är ju en känd historia, så jag kan väl berätta den igen.
Ja,
är ju inte glada för det. Men då blev vi ju helt plötsligt inkallade i sådana här prisförhandlingar som man ju blev. Men med väldigt dåliga metoder. Va? De hotar en att om man inte gör som de säger och sänker priserna, så efter en vecka så tar de bort 30% av sortimentet. Efter 4 veckor så åker hela sortimentet ut. Och då kunde jag visa resultatbalansen. Men vi har inte tjänat. Då hade kronan fallit i världen. Så vi tjänade ingenting mer än rent skägg. Så här har ni resultatbalans. Finns ingenting att ge bort. Ja, men gör inte ni det här nu, så tolkar vi det som att ni inte vill göra affärer med oss. Ja, men hur fan kan ni tolka det så när vi har 80% av vår business mer och ICA inte ens köper centralt? Ja, men det var så. Och jag blev ju så förbannad så jag twittrade om det där. Om att vi var utsatta för det här. Och det,
var i tiden är vi nu ungefär?
Nu är det 2008-2009 någonting.
Ja, ja. Mm.
Och då visade det sig att de hade ju haft någon McKinsey-gäng inne och gjorde ju så här med alla leverantörer, vad jag förstår då, legenden säger i alla fall så här, att blev utsatta för samma behandling om att de var dåliga. Man får att man är dålig och inte levererar i sin kategori. Och det är klart att när då ringer ju friköpenskap som är vår blaskare i branschen och så blir det en artikel och de ringer ju Coop också. Vi ser här att ni är dumma mot lilla snälla Salt och Kvarn, vad är det på gång liksom. Och inte nog med det, då får ju alla vd:ar som har utsatts för det här kloll på att vad fan, vi trodde det bara var vi. Mm. Så det, jag ringer ju, stora och små ringer ju mig vd:ar. Jag blir ju någon slags tillfällig hjälte där i branschen. Men hatad som pesten av folket på Coop, skulle jag nog säga. Just de som var där då i alla fall. Utifrån att, ja, det här är ju historia nu. Men det speglar ändå på något sätt hur onödigt tråkig relationen med leverantör och handel är, skulle jag säga. Helt i onödan.
Och det är så fortfarande, ja, menar
det
du?
Det var det sista som hände mig på ICA, att jag fick skriva till vd:n där för att vi inte accepterade hur vi blev behandlade faktiskt.
Och då behandlar de dels det prisförhandlingarna som är det hårda, det är där skruven dras. Ja,
de som jobbar i de här företagen förstår inte vad jag säger, tror jag. För de ser inte det här, utan det är någon...
Vad är det de inte ser?
Att det funkar så här, för att alla är glada och trevliga och så tycker man, alltså alla avdelningar och marknadsavdelningar och hållbarhetsavdelningar och alla möjliga kvalitetsavdelningar, de är ju snälla och trevliga och fin. Men sen finns det alltid någon i källan. Som man utser som den bad guy som de inte ens vet finns liksom. Man kommer ner i någon
inköparna som är
ofta nyutexad som bara har en uppdrag att liksom se till att man minskar inköpskostnaderna till en viss nivå. Och jag ser framför mig hur det bara går ut ett påbud från högsta ort, minska så här mycket, jag vill inte veta hur. men det är inte, jag vet inte säkert att det är sant. Ja, jag har ju blivit så här har jag pratat hela tiden och det har inte alltid varit så konstruktivt. Jag har liksom, jag tycker det här nämligen är onödigt och ovärdigt, va? Jag förstår att det är svårt om man i dagligvaruhandel och börjar sätta andra kriterier än bara pris.
Men samtidigt, du beskriver ju det här att det är den här nyexaminerade källan som får spela the bad guy och komma upp och kräva det där. Men du träffar ju även de som utgav sig för att vara the good guys i sammanhanget. Ja. Vad säger de när du har den här historien?
Alltså pratar man med handlare ICA tror de inte sina öron. För okay. De vill inte vara... I början så sålde ju vi inte till ICA centralt utan bara till handlare direkt.
Mm.
Och det är ju jättetrevligt. Jättebra. Alltså deras enda intresse är att grejerna ska sälja. Och är de då lite dyra, det gör ingenting för då tjänar de mer. Alltså mer värde per hyllmeter. De har väldigt bra förstånd om vad det hela går ut på. Och medan då den här centrala makten har så mycket artiklar och så komplext. Och då blir det den här parametern som man jobbar med så hårt. Och ta någon slags ansvar. Vi har ju fått höra att man tar ansvar för inflationen och allt möjligt konstigt. I en tid för en annan. Vilket ju, vad är det för liksom, nej men och det, nej men jag tycker det har varit det tråkigaste att ha med kunderna att göra på det här sättet.
Mm. Och men sen de är det ju också det att den delen av kunderna i alla fall.
Ja, den, men alltså att komma ut i butiker är alltid roligt och förstås konsumenter, men det här, och sen har man också den här, det är ju inte en helt unik situation, men att våra kunder var ju också våra största konkurrenter i det att så fort något börjar sälja bra så gör man ett eget varumärke av det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Om vi återvänder lite till de avgörande strategierna och vägvalen bakom tillväxten. För att det var ju inte bara det att ni hade ett samarbete med Konsum, det var ju också att folk ville ha produkten. Ja. Vad ser du som drivande parameter där? Ni, eller jag ger dig till exempel det här med, ni gick över till väldigt tydlig förpackningsdesign. Mm. Var det en viktig parameter? Hur resonerar ni om det?
Alltså, man kan ju efterkonstruera massa tjusiga till hur det här har gått till. Så här, man skulle kanske skriva en bok om det här och det skulle låta, man skulle säkert kunna få till det som att det var
så mycket
smartness, smartness. Men så är det ju inte, utan det är jättemycket tillfälligheter. Vi fick den här frågan från Coop om att ersätta Risenta. Jag har kontakt med Karin Huber som jag har jobbat med tidigare. Hon tar fram en enkel plastpåse, för det här skulle se lite enklare ut tyckte vi, som var grön. Men då dessbättre Janne Gustafsson som var marknadschef tyckte det där var inte så snyggt. Och sen trodde vi att kapslar, det vill säga kartonger, skulle vara för dyrt. Men så kom vi på att nej, men det var det inte. Ja, men då tog, och så sa, men den här färgen är inte bra. Vi är inte nöjda. Men då tog hon fram en hel serie färger så här. Och då sitter vi där och ska vi välja färg. Och så hoppas jag att det var jag som sa, nej men vad fan, vi tar alla. Vi tar alla de där färgerna.
Jag har citerat att det var du som sa det. Ja, visst, så det är fler som säger att
säger
det var
så,
du.
Vi säger så. Men det beror på att jag säger det ibland.
Ja,
men jag är inte säker på att det var så riktigt. Men nu kan vi ju påstå att det är ingen som kan säga emot. Och mycket sånt var det. Vi skulle packa alla de här produkterna som ju kom från hela världen. Och vi var och tittade på packmaskiner. Och det är ju ett jättejobb. Och så sprang vi på några killar i Göteborg. De hade jobbat på Juvelkvarnen som Coop hade lagt ner. Och de hade haft i uppdrag att kolla på det här sortimentet, gå igenom det, hur man skulle packa det på Juvelkvarnen. Nu hade de startat ett eget packeri i Göteborg. De visste precis allt om de produkter vi skulle packa. Det var ju bara, hallå, vi behöver inte köpa packmaskiner här. Ni får uppdraget, packa åt oss. Så vi jobbade med dem under... Det var sådana... lite sådär gudomligt eller bra karma eller vad det nu är, ingripande som gjorde. Sen kan man snacka strategier, så vi satt ju hade sådana också, men det är ju de där som är avgörande, att det funkar, att vi hade så mycket positivt flow liksom.
Hur många var ni när du säger som vi hade? Var, liksom, var ni ett gäng 10 eller 20?
Alltså
eller
initialt liksom? Så var det jag och en kille som heter Janne Gustafsson. Jag kallar oss för lite Bill och Bull sådär. Men sen blev vi ju fler och fler förstås. Så mot slutet här så var vi ju säkert 15-20 personer på kontoret. Sen har vi ju varit olika många totalt i bolaget beroende på om vi har haft egen transportflotta, om vi har haft butiker, om vi har haft säljekår eller inte, eller om man outsourcat den och så. Så det har gjort lite upp på det.
Men Salt och Kvarn stod ju, det är någonting mer än ekologiskt. Så vi vill inte bli förknippade till ekoprodukter bara. Vilka värderingar mer ingår i Salt och Kvarns varumärke?
Ja, men det är ju hälsofrågorna, så skulle jag säga, att det också ska vara bra för en.
Smak
ska vara. Vi har ju några sådana hörnstenar som jag minns att jag glömt bort. men så var det ju. Och sen, vad vi var på tidigt som ändå fick folk att haja till, det var ju att vi sa att vår vision är att vi ska rädda Östersjön. Jag fick ju prata på många sådana här, vad heter det, gasellträffar, eftersom vi var gasell. Och då sa Peter Fennman så här, varje gång jag kom, han var ju chefredaktör på Dagens Industri: Ni ska väl rädda Östersjön fortfarande? Jo, det ska. Ja, men det tyckte de var lite kul att de här skräppisarna från Hjärna ska rädda Östersjön. Och det var ju för att vi jobbar, som vi har kommit att kalla för, med ekologisk kretsloppsjordbruk. Vi var inte bara att det skulle vara ekologiskt, det skulle också vara balans med djurhållning och spannmålsproduktion på den enskilda gården. För då läcker det så väldigt mycket mindre. Och det har ju sitt ursprung i det biodynamiska jordbruket, som ju startade 1920, som är en historia för sig liksom. Mm. Efter Rudolf Steiners kurs för bönder 1924. Och där finns det ju många andra, vad ska vi säga, bottnar i det som ju inte funkar i Sverige, skulle jag säga, med den här sekulariserade. Alltså vi är ju rädda för sånt som inte går i strikt vetenskapligt sådär i alla avseenden. Så att vi har ju väl aldrig, i början drev vi över det biodynamiska, men sen så blev det här med ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Men de produkter som är Salt och Kvarn odlade i Sverige är väl biodynamiskt odlade?
Nej, så är det inte.
Nej. Utan de är ekologiskt odlade?
De är i första hand ekologiskt odlade. Och sen tog vi fram, istället då för det här, för att satsa på det biodynamiska får man ändå säga, så tog vi fram en verktygslåda för bonden som var med utgångspunkt i Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Center. Och då med mina gamla konsultvänner från Unungar och Vänfält så tog vi fram 150 olika åtgärder som en bonde kan göra på den enskilda gården för att minska, för att komma innan, så mycket som möjligt komma innanför de här Planetary Boundaries. Mm. Och då är det framförallt tre av de här gränserna som en ekologisk bonde får kämpa med. Och det är klimat, nu ska vi se, så det är kväve, fosfor och biologisk mångfald. Mm. Och så det är framförallt i de tre som, sen var det också socialt, vi kom också sociala åtgärder. Och då kunde man göra dem där som bonde, och så var de poängsatta, och så fick man olika poäng, får olika poäng, och så fick man olika mer betalt av oss ju mer man gjorde. Jag brukade också säga att mycket att vi har, Salt och Kvarn har de coolaste kriterierna för inköp av spannmål i hela världen.
Är de transparenta? Går det att få tag på dem?
Det går att få tag på dem. Det går ju, och de är ju ofta väldigt tekniska, så att det är ju att inte du vet om dem nu, det är ju för att det är svårt att kommunicera det där. Det är ju mycket lättare att kommunicera ett kravmärk. Men under den där tiden så blev vi ändå utsedda till Sveriges mest hållbara sustainable brands. Av alla varumärken i Sverige var vi ju ett år Sveriges mest hållbara. Ja.
Och det dök upp 2014 från att inte varit med alls. Och det var ju för att de inkluderade det, tror jag.
Ja, så. Första året som vi var där, då skickade vi dit lite folk, några stycken. Och det var Åsa som jobbar med hållbarhet och Per som jobbar med försäljning. De var där, men hon satt och jobbade och sådär. Och sen så kommer det ju upp listorna på hur det hade gått då. För vi vann inte då. Nej. Vi kom tvåa.
Ja.
Och så då sa väl Per till, du måste nog komma och titta.
Tror du att det här gav en trovärdighet? Ni hade ju liksom tänkt steget längre än någon sorts första label, alltså någon märkning. Och då hade ni verkligen tagit in det och arbetat i en egen, hittat en egen modell som ville komma längre. Påverkade det i framgången, eller är det för teknokratiskt för marknaden att förstå?
Alltså jag trodde ju nästan inte på det där, för jag tänkte vi hade under alltså fram till dess och fram till nästan jag slutade, så la vi ju, sista året så ändrades det här, men så la vi ju ingenting på vanlig traditionell marknadsföring när man köper media. Mm. Vi köpte inte media överhuvudtaget, utan vi jobbade ju på andra sätt med PR, sociala medier och så. Så jag tänkte hur kan människor i Sverige kommer fram till att vi är hur vet de det liksom, att vi är mest hållbara. Men på något sätt hade det där sipprat ut, men min teori är väl att de vet inte varför. De tyckte det. Men de tyckte det så mycket så att vi vann ju där. Och vi vann ju den här livsmedelsdelen flera år i rad. Nu har det väl halkat ner lite, men det har kommit in flera på.
Ja, ligger på 2-3 någonstans. Jag brukar hävda att Sustainable Brands är liksom hållbarhetsvärldens guldägg.
Ja.
Det vill säga, gör man häftiga kampanjer så får man en väldigt bra placering. Eftersom det, man inte egentligen definierar hållbarhet alls. Utan man säger till konsumenter, vad tycker du är hållbarast? Och nu är apoteket mest hållbar för att de har en kvinna som säger att deras produkter är leverantörsledsuppfödda.
Fast det är en ganska omfattande undersökning.
Det är en omfattande undersökning, men det är totalt... Det finns ingen, så att säga... Det finns ingen ifrågasättande kring vad hållbarhet är. Utan det är bara en konsument. Och det intressanta är ju att apoteket gick ju på om och Coop gick om när de lägger mycket reklampengar.
Ja, så är det ju.
Medans ni lägger inte reklampengar.
Och det är därför jag tyckte det var nästan omöjligt för oss att vinna den där. Eftersom vi inte la något på reklam. Så det är liksom en paradox.
Men det gjorde det ändå.
Ja.
Ni vann ju ändå. Ja. Och du beskriver det som att det hade sipprat ut. Det var som det var en stor hemlighet. Men det avslöjades.
Ja, att
Salt och Kvarn var hållbara.
Precis.
Ja, men sen
var det väl det att vi inte slog oss för bröstet. Utan vi gjorde grejer. Alltså det är väl något sånt. Vi har funnits länge. Vi har ju funnits från 64. Så att... jag tror att det var viktigt att vi inte faktiskt gjorde reklam liksom i traditionell mening. Man gör ju det väl. Vi har ju valt en reklambyrå här borta, bara på Skeppsbron där vi sitter nu. Det blev ju så till slut att vi valde en reklambyrå i alla fall att börja jobba med.
Varför gjorde ni det? Vad var det som gjorde att ni
bestämde? Det var ju för att jag måste nog bli lite mer konventionella var min teori att, i den avseende. Att se, kan man... Vi hade ju en jättefin urvalprocess av reklambyråer. Vi bjöd in Stockholms reklambyråer till en frukost i vår butik på Söder. Och då, vi tänkte, det kom väl 25, tänkte vi. Men det kom ju 100 personer där den här morgonen. Och sen hade de en torsdag och sen hade de till måndagen på sig att skriva någon intresseanmälan bara. Och då fick vi väl 60 sådana, tror jag, från 60 byråer i stan. Och sen hade vi en urvalprocess där som... Och min hypotes var väl att vi skulle hitta någon som kunde hitta ändå, förstå vilka vi var och göra något kul av det. Sen hade det ju gått dåligt några år, så vi hade ju inte så jättestor budget och så. Så att jag tycker väl inte att det har... De fick ett silverägg, tror jag, nu men efter att jag slutat. Att man gjorde en annons utan E i en lång historia. Och det var ju kommit fram till att vi inte har några en. Det är ju också sådär, vi har inga tillsatser i en sån här.
Och vad tror du själv var skälet till det här stora intresset från byråerna? Är det att det var jungfrulig mark, att här kunde man göra liksom vad som helst, eller var det att man hade uppfattat att det fanns stort intresse kring det här märket?
Ja, jag tror att det var att man... Nej, men det är ju... Det var väl ett kul märke att jobba med, helt enkelt. Meningsfullt, helt enkelt. Meningsfullt. Det är väl, man har väl brist på det, tror jag.
Jag måste backa tillbaka och se om det finns, om vi har en teori här som kan stämma. Jag tyckte i början i hållbarhet, när vi är tillbaka till Pia Ertfeldt och Karl-Henrik Huberttiden, då var det väldigt mycket en diskussion kring trovärdighet. Att står du verkligen för det här? Är detta bara greenwash? Eller vad är det för någonting? Och då måste ju ni ha varit otroligt starka i att ni verkligen var förankrade. Men frågan är om nästa generation varumärken behöver reklamen. Och nu är ni extremt reklamkunniga och inte jag, vilket är roligt. Jag tror ju många bara liksom lägger slumpmässigt. Man tycker bara att man måste ha reklam. Och så har man inte tänkt det efter. Eller? Nu får du säga emot, Torbjörn.
Jag håller inte med om det. Jag tycker du beskriver något som kanske var gällde 70-talet, 80-talet möjligen. men vi är ganska långt bort från det. Man mäter på ett helt annat sätt idag också. Mätmetoden har ju blivit extremt starka. Så man kan ju på detaljnivå mäta insatsens resultat. Man lägger inte pengar på saker som inte ger resultat.
Ja.
Redan när jag pluggade då sa man ju det att det är säkert myt. Men hälften av alla pengar, av alla såna här marknadspengbudgetar är bortkastade eller all reklam är bortkastad. Man vet inte vilken hälft. Och det är väl lite sant fortfarande, men jag tror dessutom att man är mycket mer precision. Samtidigt så... Alltså det är ju ingen... De här spelbolagen och allt man ser reklam för, det, de vet ju precis hur de ska göra för att folk ska... börja spela mer. Alltså det,
ja, ja, ja.
Så att, sen, ja.
Men om man skulle ta en parallell, idag så ser vi Oatly som jag tycker har gjort en, eller håller på att göra lite av en liknande resa som ni gjorde. De går från en kufisk hälsoprodukt till att bli en normprodukt som vi alla känner till. Först var det några utstickare, nu börjar det liksom bli alla. Och det är frågan, skulle de ha klarat det utan att, de har ju verkligen jobbat med reklam och förpackning på ett väldigt strategiskt sätt. Skulle de kunna gjort samma resa som ni gjorde utan reklam? Eller har det blivit tuffare på marknaden?
Jag tror att de skulle kunna göra det. Jag tror att de, det kanske inte, men alltså de har ju sin strid med Arla som är bra att ha. De har sitt sociala med, de har ett jättestarkt gäng på sociala medier som följer dem och som attackerar Arla och så. Och
så de är lika värderingsgrundade som vi
skulle, var? Jag tror att nu är ju de jätte framgångsrika och också exportmässigt och så. Och i någon mening, i den meningen lite konventionellare liksom. Så att, men de, jag är inte säker på att de säljer så mycket på sin tunnelbanereklam nu som är... det är att jag inte är så förtjust i den heller.
Alltså, gör du inte? Det, nej, alltså reklamen eller produkten?
Nej, nej, produkten inte produkten heller faktiskt.
Nej, inte.
Nej. Okay. Men det är en annan sak. Det är en lång historia.
Okej. Jaha, ni måste berätta. Det kan inte bara säga att det är en lång historia så bara lämna
nej,
den.
Men, ja, men det, jag tycker kon är en fantastisk...
Jaha, du är för kon.
Alltså om någon kom på kon nu skulle ju den få Nobelpriset. Det är med att som kan vi kan släppa upp den i skogen liksom där och äta sånt som ingen, inte alls människor kan äta, omvandla det till mjölk som du kan göra massa saker av. Du kan få kött och du kan få gödsel och du kan få skinn. Du kan få allt du behöver av den här kon.
Men alla metangaser då?
Nej, det är också så en mytbildning runt kor så det är inte klokt.
Du tror inte på metangaserna?
Nej, jag tror inte.
Herregud, alltså... vad spännande!
Jag är klimatförnyttare. Var...
Nej, men jag tror inte. Jag tror att kon har en alldeles för oförtjänt... Alltså, kon är livsnödvändigt hållbart jordbruk. Det är helt... Det är helt klockrent
för att om vi tog bort kon, vad förlorade vi då?
Ja, då förlorar vi hela möjligheten att omvandla sånt som inte vi kan äta liksom, till något som går att äta.
Ja, men det finns ju andra djur än kor. Alltså, du har ju får och grisar och getter som skulle kunna göra.
Grisar är ju värdelösa.
Ja, men de är inte lika mycket metangaser som kor.
Okej,
vi tar en get då. Ett får. Vi tar ett får.
Get är ju, det var väl, jag såg inte det. Var det matsvinprogrammet där? Alltså, vi vet ju inte get. Men, nej, men, jag...
men vi tar ett får då. Nu tar vi fåren. Ja. Nu tar vi bort korna och dit fåren istället. Är inte det bättre?
Ja, men då har du ju, vad ska du få?
Och då kommer du säga, vi har ingen mjölk. Ja, men vi kan ju leva utan mjölk.
Ja, men det här är... Jag är helt, min övertygelse är skarp och den är ju också, kommer ju ur hela hjärna erfarenheten att kor är bra och kor har ett oförtjänt dåligt rykte och kor som i ett olikt är en förutsättning för ett hållbart jordbruk. Sen att vi äter för mycket men kött och att det
så... där går ju inte att säga emot om vi inte pratar volymko. Därför att det där är liksom en sanning som vi kan säga om vad som helst nästan. Men vi måste ju prata volymko, alltså hur många kor.
Det är därför vi säger att man måste ha, som vi sa på, att man måste ha balans mellan spannmålsodling och djurhållning på den enskilda gården till att börja med.
Ja, just det. Men om vi på något sätt på en gård både skulle säga så här, ja vi kan ha kor men vi ska inte ha så många kor och vi ska kanske också ha får som klipper gräsmattor för det är det man brukar argumentera. Som,
vad heter han? Arnesson. Nu tappar jag honom snabbt. Förlåt. Men att han som ju, att vi ska ju maximera eller, protein och så vidare. Men koren, jag vill säga att kor har en roll i ett hållbart jordbruk.
Du är liksom kobajs ifrån. Mina får får jag ingen... Jag får ingen får kan du också.
Vi kan väl ha får också.
Hela Gotland är jag överens. Liksom. Ja, vi står
visst kan
på
du ha får också. Det är väl bara det att det är massa saker du inte får där. Som vi får från
som
kor.
Som till exempel?
Ja, som mjölk till exempel.
Ja, just det. Men om vi nu kan klara oss utan mjölk?
Ja, men då menar jag ju, varför ska vi klara oss utan det? Alltså varför ska du göra massa konstiga industriprodukter av havre istället?
Därför att belastningarna är... Nu är vi tillbaka till metangaserna som är... Ja. Det här var oväntat och spännande.
Ja, det var väldigt oväntat.
Så ska jag faktiskt säga så här. Jag tycker inte att kor i sig är bovar i dramat. Jag tycker det vi ofta diskuterar är kött.
Ja.
Och sen har ju inte mjölkindustrin i Sverige fått hälften så mycket klimatångest som de kanske borde kunna få. Alltså man pratar om köttet som miljöbov, men vi pratar ju väldigt sällan om mjölk som miljöbov. Och där är ju Oatly roliga, för de öppnar ju ögonen på oss konsumenter och omgivningen genom att säga, vi måste i alla fall ifrågasätta volymen kor. Okej, vi gillar kor, men volymen kor måste vi ifrågasätta, eller?
Jo då, det är ju som med allting, att man måste så här är det ju för mig. Jag tycker det finns massa myter som, första myten handlar om var saker odlas är viktigt. Det tycker inte jag. Alltså det kom ju fram till när vi tittade på Konsums miljöpåverkan. Transporter har väldigt liten effekt.
Direkt påverkan.
Och
så det spelar ingen roll Spanien eller Sverige? Lokalodlat är inte viktigt. Ingen roll.
Vi kunde ju till och med visa det. Det var att tomaterna, det var den här klassiska, men det var redan då kunde vi visa det. Det kom ju fortfarande nyheter om att det är effektivare att odla.
Men, ja, just det, därför att Spanien har varmt klimat och då kan man ju odla mycket effektivare än där om vi värmer upp i Sverige. Ja.
Men så hur det odlas är mycket viktigare än var. För mig är det också viktigare hur det produceras än vad det är för någonting.
Hur det produceras än vad det är.
Alltså hela den här vegantrenden är inte jag på alls. Så jag är inte så, tycker inte jag är något cool alls. Alltså jag tycker det är jätteviktigt att vi ska äta mindre kött. Men att lösa det genom att bara göra det enkelt för sig att säga vad jag äter är hela frågan. Nej, hur har det här producerats? Hur har den här sojan odlats? Hur har den här umpfen producerats? Eller vad det nu är för någonting. Det måste man fråga sig. Och så jämföra det med annat. Och då visar det sig... Alltså, ja, om jag fiskar en gädda ur min sjö, liksom, vad har den för miljöpåverkan? Eller skjuter ett rådjur? Eller för den del har lite höne själv? Att jag tycker det finns ett... Alltså man blandar lite, jag har stor respekt för att buddhister äter på något visst sätt, att muslimer äter på något visst sätt, att hinduer äter på något visst sätt. Och för mig blir det här med vegantrenden lite religiös. Liksom. Det har inte med håll, att jag inte får äta någonting, jag likställer det, nu ser ni väldigt oroliga ut när jag pratar.
Nej,
inte alls. Det är intressant.
Ja, det är helt okej att man av etiska skäl inte äter någonting, om det sen är en ko för man är hindu eller en gris för man är muslim eller vad det nu är.
Och en vegan för att man är
vegan. Men jag har svårt att förstå det. Liksom. De här har jag, för att jag förstår inte poängen med det.
Men då ska jag säga, så för dig är hellre värdering hellre en ekologisk biff som du vet har haft mått bra hela vägen än en misshandlad sojaprodukt. Sverige är en av de mest urbaniserade länderna. Vi har gått från att leva landsbygdsnära och bo liksom nära odlingen egentligen. Och vi har en allt mindre och svagare koppling till odlingskultur. Ja. Så kan det vara vår kunskap som saknas? Att vi faktiskt inte förstår huret, men vi förstår vadet.
Ja, det är mycket lättare det här.
Kan det vara förklaring till varför vi hänger på det vi faktiskt kan förstå?
Det tror jag. Det är ju mycket, det är ju mycket lättare att säga... Linné klassificerade skapelsen på ett visst sätt. Vi håller oss i det. Liksom. Det råkar finnas då. Det blir ju problem av växt. Det går ju ganska. Det är en ganska bra klassificering. Men det är ju tror jag att man inte jobbar efter färg eller någonting. Då skulle inte det här funka. Mm. Men nu har vi jobbat efter om de har fotosyntes eller det finns för växt. Veganer får ju problem redan när man kommer till svampar. Vad är det liksom? Ja, de är ju uppenbarligen inte växter. För en biolog så är ju förstås inte en svamp en växt, utan det är ju mer ett djur. Mm. Eftersom den lever av andra organismer, vad andra organismer producerar. Ja, hur fan ska man göra då? Eller, och i min värld är det så att jag bara odlar mycket själv. Och det jag odlar och producerar, jag kan inte se hur det så att säga är mindre värt ur någon slags etisk mening än ett djur. Om jag hade haft höns eller om jag hade haft... Alltså mina morötter skulle ha lika stort värde som om jag hade haft höns. Det är bara det att jag är rädd för fåglar, så jag har inte det.
Okay.
Men för att bara... Jag kan tänka mig att om ett antal år så har vi pejl på att en växt har lika komplicerat uppfattning om tillvaron som ett enkelt djur har. Jag skojar inte. Utan,
nej, det bara låter lite absurt.
Låter idag. Lite absurt, ja, men där är vi ju redan på det.
Kanske inte lika, för att de har.
Ja, annorlunda. Ja. Ja, nej, det är klart att de inte funkar som djur. Men Och då säger jag så, ja, men det är ett öde, mänskligt öde att vi måste äta andra organismer för att överleva. Och då är det viktigt hur vi gör det här. Att vi gör det med respekt för dem. Att de har ett bra liv. Att vi tar koll på dem på ett bra sätt. Att vi tillagar dem på ett bra sätt. Att vi äter hur vi äter det här. Att vi äter det här på ett respektfullt och värdigt sätt. Utifrån att det är andra organismer som vi är beroende av. Det är ett öde att det är så. Och då kan, för mig blir det liksom inte att göra den här totala skillnaden mellan om det är en räka eller en morot. Det är för mig inte relevant. Jag har respekt för att man gör det, men alla som slår sig för bröstet för det där, och att definitivt att vi ska äta långt ner i näringskedjan, sånt fattar jag. Och att det är bra och det är nyttigare och så. Men att vi nog också är antagligen riggade för att äta kanske upp mot 500 gram kött i veckan eller något sånt.
Men om vi försöker föra ihop din teori och min teori här. Jag är helt redo att lägga räkan som en broccoli, att de är samma sak. Så jag köper den. Men lite av problemet med livsmedelsindustrin idag är ju att det här huret som du beskriver, det ser inte jag. Och jag upplever det inte. Nej, och jag kan för lite om det. Och du kan en massa om det och du odlar till och med egen mat. Men jag bara äter den. Så den enda biten av huret som jag kan prägla, det är att jag äter den på ett respektfullt sätt eller tillagar den på ett respektfullt sätt. Men hela övriga odlingskedjan är för mig totalt. Spagetti växer på träden och broccolin har antagligen fötts in, jag vet inte vad. Så förstår du, den kunskapsmomentet.
Ja. Ja, men det förstår.
Är det märkningar vi behöver jobba med? Hur ska vi få folk att se huret som du beskriver?
Man ska äta mera vegetariskt och missförstå mera grönt. Men om man skulle ha ett hur då finns det ett hur. Och det är ekologiskt. Alltså det finns ett jättestarkt, 97-98% av svenskarna känner till det här. Och det är ett hur som har stor effekt på viktiga saker. Mm. Inte på allting och inte perfekt, men det är mycket viktigare skulle jag säga. Nu ska vi ju också äta mat som helst har slängts först. Man kan få, man har varit på sån här restaurang. Och då får man någon blomkål som man inte har en aning om var den kommer ifrån. Det enda man vet om är att någon har slängt den här. Och det har jag också lite, jag tycker också det. Men jag ska inte gå in, men jag har lite svårt för den här fokuseringen på matsvinn. För matsvinn har vi ju bara för att maten är för billig. Om
maten ska bli dyrare.
Om maten ska vara dyrare, så jag brukar ha sagt det där länge. Och nu var min dotter och hennes kille var på Hawaii. Och då sa han, det där du säger, det stämmer verkligen. För maten var så jävla dyr på Hawaii. Och vi slängde ingenting. och jag är övertygad om, alltså råvaran har inget värde i det här systemet. Det är personalkostnader och allt annat att hantera råvaran och så. Men råvaran i sig är alldeles för lågt prissatt. Och det, vad det nu må vara.
Och då måste råvaran få ett pris för att det ska ändras.
Ja, det måste. Den måste värderas. Och hela det här systemet som trycker ner kostnaden, ner priset på råvaran, gör ju också att vi tar död på Östersjön, vi tar död på den biologiska mångfalden, vi pajar planeten. Så vi förlorar ju på alla håll och kanter.
Om vi zoomar ut och tittar på matbranschen i stort, du har ju varit inne lite och seglat i den, du har sagt att vi måste få priserna på maten på ett helt annat sätt, och kommer det lösa andra problem. Men om man tittar på spelarna i matbranschen, så är bönder, matproducenter, handlare, konsumenter och politiker, vilken grupp är det som idag har drivet mot hållbarhet? Vilka är det som driver på omställning, tycker du?
Alltså, hjältarna utåt sett skulle ju folk i allmänhet tycka är dagligvaruhandeln.
Ja.
Och industrin är ju den onda. Min bild är ju faktiskt helt annorlunda ändå. Utan de som skapar de grundläggande problemen i livsmedelskedjan är ju dagligvaruhandeln. Och att vi har ett sånt starkt oligopol där en aktör kan styra så mycket.
Och då är vi på ICA och Coop.
Och sen kommer ingenting och sen kommer ingenting och sen kommer ingenting liksom vad det gäller problem skulle jag säga. Och då får vi den här, och så har de valt att jobba med ett extremt prisfokus. Det har ändrats lite under de här åren som jag har jobbat, men i princip så är det handlar om. Och så tycker jag ju då, det var väl min första reaktion när jag kom in i styrelsen för Livsmedelsföretagen för några år sedan, att man är räddhågsen liksom i branschen. Även stora livsmedelsföretag är är rädda. Det är mycket som står på spel.
Man vågar inte kritisera man vågar inte säga att alltså det,
nu har det ju kommit fram att i EU att man har unfair business practices. Det har, alltså det som man då definierade i EU, nu har jag inte riktigt följt den frågan i detalj, men det man definierade i EU som oschyssta affärsmetoder, det jobbar, det är ju en daglig verklighet för alla som jobbar med livsmedel i Sverige och ska sälja till dagligvaruhandeln. Så att det, och nu, vill det, nu försöker svensk, alltså svensk handel försöker stoppa det här i Bryssel för att man, av något, man har gjort det till en helt annan fråga. Men, det, för då skulle det bli någon slags lagkrav på att man inte fick jobba med oschyssta affärsmetoder. Men det, och det behövs verkligen, men jag tycker att man kan ta sig kragen själv bara och tänka, men hur ska vi jobba tillsammans? Det finns ju sådana i massa våningsplan i de här, i de här husen. Så det är klart att man jobbar tillsammans med leverantörer. Men till syvende och sist så blir det en prisfokusering som är skadlig.
Om vi tittar på de svenska bönderna, har de förstått hållbarhetsfrågan? För du var också inne på att det ni gjorde på Salt och Kvarn handlar om att rädda Östersjön. Mm. Och då handlar det om bondens belastning gentemot övergödning egentligen och kväve ut i vatten.
Alltså bönderna är inte problem. Där skulle jag nog säga att LRF eller någon slags image byrå till, alltså att man har den här, man försprider den här idén om att vi har som fantastiskt perfekt jordbruk och att det då blir så känsligt sen när man tycker att ja, man kanske ska spruta lite mindre och det är bra om det går att dricka vattnet i brunnarna i Skåne och sådär. Så att vi har ju, man har ju byggt en bild som är och satt sig på en hög pedestal i någon slags, och det är väl mer bondens organisation. Jag tror den enskilde bonden har ganska bra förstånd om vad det är som.
Så det är LRF som borde då förnya sin bild av den svenska bonden och sluta säga att det är synd om dem och att de är bäst?
Ja, just det här att man är så, att man är, blir lite självkritisk skulle jag tänka mig var konstruktivt och bra. Ja, ja, jag vet inte. Men som sagt, jag tycker ju att alltså, bönderna fattar ju jättemycket. Ingen skillnad om det är konventionella eller ekologiska bönder, så har ju de, det här du säger, man är ju verkligen inte långt ifrån. Mm. Sen har man kanske historiskt haft dåligt förstånd om att man säljer grejer på en marknad. Vilket man ju också kan undra men det är ju en... Där, att man är van på att någon kommer och hämtar, och så har man då, kan man också fråga varför har man byggt upp sådana företag själv liksom, som
ja, det är deras,
man skjuter sig
ofta
lite i foten av att man är på en världsmarknad ala och sådär, då blir det helt plötsligt torrmjölkspriserna i Kina som blir avgörande vad man får för betalt och så. Ja.
Du har ju lämnat Salt och Kvar nu.
Ja, det gjorde jag. För nästan precis ett år sedan.
Ett år sedan? Mm. Ja, varför det?
Ja, det är en lång historia. Och faktiskt just när det hände så var det inte riktigt mitt beslut faktiskt. Och jag tror att vi väljer att inte gå in i det.
Men nu så ska du i alla fall agera som rådgivare till bransch- och livsmedelsorganisationer har vi läst på.
Ja, men det har faktiskt avslutats.
Så det har du redan hoppat över. Så nu är du på nästa fas.
Det avslutades till sommaren.
Men då hoppar vi den också.
Ja.
Vad gör du nu då?
Ja, men nu, jag är ordförande i Organic Sweden. Det är, och vi har haft förmånen att fått en del pengar från Jordbruksverket eftersom regeringen, gamla eller nu var det nu övergångsregeringen, tyckte att det här ändå var ekologiskt var viktigt. Så man har satsat en del pengar på att öka intresset och kunskapen om det. Och där jobbar Organic Sweden med projekt som jag nu kommer att jobba lite med. Men egentligen, så jag, 83 köpte vi ett torp, min fru och jag. Och då skulle vi bli liksom mandelman på den tiden. Men sen jag forskade i USA och sen undrade vi lite här för lite. Sen, vad fan var det som gjorde att vi slutade odla där? Men när vi kom hem 86 på vintern, då var min fru gravid. Och sen kom hon på, ah, men fan, det var ju det här med Tjernobyl. För då var vi där ute och höll på att rota. Och hon var gravid. Det var så skört att hon var gravid. Och så var den här Tjernobyl-olyckan. Och så blev det inget mysigt att hålla på med det där. Det var nog en spik i den där mandelmanska kistan där. Men nu har vi glömt Tjernobyl. Och jag har haft jättemycket tid. Och har gått igång totalt på att odla. Jag har 2 växthus.
Var är vi i Sverige?
Nu är vi i Roslagen. Mm. Norrtälje. Och jag insåg när jag såg ett aktuellt reportage för lite sedan att jag är med i någon sån här omställningsrörelsen. Insåg jag. Jag visste inte om det. Nej, men alltså tagga ner lite för fan och odla själv. Och liksom, jag tror att om vi bara taggar ner lite allihopa så skulle det bli bättre. Det här året vill jag nog påstå är det bästa i mitt liv. Och det här sista halvåret särskilt. Det är att jag får vara i fred, säger jag ganska mycket. Så det är ju väldigt egotrippat.
Är det en tillfällig period? Har du en timeout och ska sen komma tillbaka? Nej. Eller? Nej. Du har loggat ut?
Ja, säg inte det till någon. Men, men jag tror faktiskt inte att jag... jag ser inte värdet i det där. Liksom. Att jag har inget behov... Jag kommer att, eftersom jag taggar ner också lite kostnadsmässigt så kommer jag klara mig. Och den ekonomiska drivkraften finns inte där. Jag har inget jag behöver visa liksom, upp eller göra.
Så att... Fast du är ju ändå, det hettar ju till ibland. Du har ju en del frågor som du går igång på. Du har ju även varit ute ganska nyligen och i tidningarna och kallat regeringens förslag att de har huvudet under armen för skattereduktion för klimatinsats och så vidare. Så att, tror du kommer kunna hålla dig borta från den offentliga debatten?
Jag pratar sådär med mig själv.
Offentlig debatten är ett samtal med mig
själv. Nej, men jag tror inte att jag tror faktiskt det. Ja, jag tror inte att någon vill. Alltså, man märker också, det är väl det jag märker. Den här branschen håller ju på att springa iväg utav vad den och så. Först är ju allt hållbarhet, det kan man ha en åsak sikter om. Men sen är det ju också... Så det var, om vi nu var 17-25 personer som hade den här vokabuläret aktuellt för oss, säg 100 då, så är det ju många, många tiotusentals människor som jobbar med det här nu och som har sina kompetenser, så jag behövs liksom inte.
Tycker du att det är bra? Har det utvecklingen
alltså, jag tycker
gått också,
jag
i
tycker det är bra. Jag kan ju bli lite så här för min egen del lite undrande liksom, men nej, det är ju jättebra. Ja, det är ju jättebra. Att sen måste man väl hela tiden förfina lite, vad är det man menar nu då, och vad är det med det här med hållbarhet och CSR som det här heter.
Vad är det för tjänst, om någon ringer dig och säger du, jag har världens jobb åt dig, kom in och gör det här. Vad skulle du kunna lura iväg dig från Roslagen?
Ja, men det är fint. Jag gillar ju Jessica Gedin, som jag gillar, ett svagt ord, men jag gör det. Och så jag går och ser Babel live sådär, när de spelar in det. Och sen har jag ju haft den här vi hade en podd på, och då tänkte jag nästan, ja, men skulle de fråga om jag ville bli programledare?
Okej, okay. TV-soffan.
Ja, för det, lustigt nog så hade de min dotters kille sagt när den var någonstans, bara ritt ur luften sa han det, när Bingolotto inte hade någon, jag tycker du skulle bli programledare för Bingolotto, säger han. Och det är liksom faktiskt...
Det är det.
Ja, det är faktiskt något jag skulle... Och göra den här, det som ni gör nu... vi har gjort två avsnitt. Vi gjorde ett med Lisen och hennes örter. Och sen gjorde jag med en tjej som har skrivit en bok om gröt. Och tvingas läsa den här boken om gröt. Och sen sitta och snacka med henne om det som var helt grötnördig. Det tyckte jag var jättekul. Men dessvärre fick... Så nu är jag inne på att ändå till... På nyåret här dra igång en egen podd, en trädgårdspodd. Sen har jag har ju mina följare på Instagram som otålig odlaren. Kan man följa på Instagram. Och det har jag också som ett varumärke nu. Jag börjar göra vin och så. Så där, det är...
Så den otåliga odlaren kommer otåliga, att få en podd. Otåliga odlaren,
kommer
med en podd. Ja. Och med produkter och sådär. Och då säger jag behöver inte sälja de där produkterna. Jag kan ge bort dem liksom. Så att, jag behöver inte ha några intäkter.
Jag känner att vi kommer att ha en uppföljare på den här podden i Roslagen tillsammans. På något torp. Ja. Något av våra tre torp kan vi sitta på.
Johan, stort tack för ett superspännande och kul samtal.
Ja, tack för att ni bjöd in mig.
Tack.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.